Det här kan delvis förklara vår besatthet av selfies. För första gången i historien kan vi ta oändligt med bilder av oss själva tills vi lyckas producera en bild som ens närmar sig vår egen uppfattning om hur vi ser ut.
He's almost too good looking.
International male supermodel.
The style in the hair.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psykotikki.
Salto quantico, salto.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Vi lever i en unik tidsperiod i vår historia i och med att vi ägnar en hisnande mängd tid åt att avbilda oss själva. Närmare 100 miljoner selfies tas varje dag i världen. Generation Z, de som har vuxit upp efter millennieskiftet, de går i första ledet här. Ingen är överraskad. En av tre bilder som tas av millennials är selfies. Någon har räknat ut att en typisk millennial kommer att ta omkring 26 000 selfies under sin livstid. Hur blev det så här? Varför är vi så besatta av att se vår egen uppenbarelse i bild? Vad säger det om oss och vad kan det leda till när den här besattheten av selfies går överstyr? Det här med selfies inom citat är ju ingenting nytt för övrigt. Renässansmästaren Rembrandt är ju till exempel berömd för sina självporträtt som han målade med stor inlevelse. Samma gäller för impressionisten Vincent van Gogh. Ja, och vad beror det förresten på att stenålderns människor var otroligt skickliga målare när det kom till djur? Men det finns knappt en enda bild av ett mänskligt ansikte bland all grottkonst. Apropå det, vilket är det första porträttet någonsin? Den första avbildningen av ett människoansikte? Någon som existerade på riktigt? Bland annat det här ska vi ta en närmare titt på i veckans kvanthopp. Välkommen med. Mitt namn är Markus Rosenlund. Lite roat har jag noterat att då man reser utomlands och besöker något monument eller annan turistattraktion omges den av en skog med selfiepinnar. Väldigt ofta är det asiater som tar foton av nämnda sevärdhet med sig själva i förgrunden och ryggen vänd mot själva sevärdheten. Det är en kulturell grej har jag förstått. Du måste ha bevis, för annars var du inte där, liksom. Det var hur som helst en australiensare som myntade termen selfie.
Did you know that one drunken photo changed the world? Meet the Australian man who accidentally invented the selfie.
Nathan Hope hette han och året var 2002. Det var i ett inlägg i ett australiskt internetforum i samband med en bild där han visade upp sin spräckta läpp. Han hade fallit omkull i fyllan av allt att döma. Sorry about the focus, it was a selfie, löd bildtexten som skulle komma att eka genom världen och tiden. Nathan Hope blev snart en kändis mot sin vilja, inte minst i Australien. Det hjälpte inte ens att Hope själv försökte förklara att nej, inte hittar jag på det ordet. Det var nu sån där slang som användes på den tiden. webben såg hur som helst snabbt till att Nathan Hope för all framtid blev känd som The Drunk Who Invented the Selfie. Fyllot som uppfann selfien.
This accidental post went viral, igniting a global trend. From that moment, selfies took over social media, becoming the ultimate form of self-expression.
Det var knappast Nathan Hope som hittade på ordet selfie. Men däremot är det inte värst långsökt att tänka sig att ordet härstammar från just Australien.
G'day, mate.
Där har ju suffixet IE länge använts för att beteckna olika smeknamn. Hypokorism kallar språkvetarna det. Ord som Barbie för grill.
Let's put another shrimp on the Barbie.
Mozzie för mygga och Aussie för australiensare till exempel.
Big down deep from Australia. How are you?
I'm fine, how are you?
Ja, och selfie för självporträtt. Och resten är historia kan man säga. År 2013 utsågs selfie till årets ord av Oxford English Dictionary, vilket cementerade dess plats i det engelska språket. I de flesta andra språk också kan man ju tillägga. De alltid så stolta fransmännen har ju försökt introducera egoporträtt med varierande framgång. Japan heter det
selfie.
Och på koreanska talar man om selka från self camera. Men som med det mesta här i världen så finns det en mörkare sida av också det här fenomenet. Enligt USA:s plastikkirurgers förbund American Academy of Facial Plastics and Reconstructive Surgery säger en av tre tillfrågade kirurger att förfrågningar om plastikoperationer har ökat explosivt på den senare tiden eftersom människor vill se bättre ut på sina selfies. En studie publicerad i en amerikansk facktidskrift för plastikkirurger visar att allt fler unga människor upplever missnöje med sitt utseende på grund av TikTok och Instagram som med sina, inom citat, filter förstärker det här idealet av ett, inom citat, perfekt ansikte. Det här har fått allt yngre personer att be mamma och pappa om ett besök hos plastikkirurgen.
Plastic surgery has been booming in the past decade. Pop culture and social media help to influence a new generation of people being proud and transparent about cosmetic enhancements.
Men selfie-kulturen fick nog också mamma och pappa att rusa till plastikkirurgen. Speciellt då covid-pandemin bröt ut och den mesta samvaron flyttade in i det virtuella. Trenden med nojor kring selfie-ansiktet kallas ibland för Snapchat-dysmorfofobi eller Zoom-dysmorfofobi.
Mental health experts say people staring at themselves on a computer screen all day long has led to something called Zoom dysmorphia.
Dysmorfofobi, mer känt som BDD från engelskans Body Dysmorphic Disorder, är alltså en kroppslig dysmorfofobisk störning eller inbillad utseendedefekt och sorterar under somatoforma störningar. På ren svenska, det är när man inte tycker om hur man ser ut. Också då när man ser hur bra som helst ut på riktigt. Många plastikkirurger har berättat för forskare att patienter ofta visar upp inom citat filtrerade bilder från sociala medier i stil med Snapchat och Instagram och ber om ingrepp som kan få dem att se ut mera som sina digitalt manipulerade selfies. Till de vanligare ingreppen som har kopplats till den här selfiekulturen hör näsoperationer, det är den kanske vanligaste, näsplastik kallas det också. Många menar att deras näsor ser större ut i selfies, sannolikt på grund av sättet som kamerans vidvinkellins förvränger perspektivet. Utfyllnader är en annan vanlig grej, så kallade fillers i läppar och kinder, för att man vill få ett mer definierat eller Instagram-vänligt utseende. Och så har vi ögonlockskirurgi och botox, som också är väldigt vanligt numera, för att minska rynkor och påsar under ögonen, särskilt i samband med Zoom-möten under pandemin, ville man åtgärda det här. De ökade nojorna kring självbilden och problemen med den mentala hälsan har fått vissa läkare, åtminstone de med samvetet i behåll, att börja rekommendera psykologisk rådgivning innan man tar till estetiska ingrepp. Men det är mer komplicerat än man tror. Det här med varför vi är så förtjusta i att ta selfies. Då måste man fråga sig, hur skiljer det sig att titta på en bild av sig själv och titta på en bild av någon annan? Neurovetaren James Kilner från University College London har sagt i en intervju för BBC att vi ägnar en hiskelig mängd av vår vakna tid åt att tolka andras ansiktsuttryck. Det är liksom en väsentlig del av framgångsrika sociala interaktioner att läsa andras ansikten korrekt. Med tiden blir vi faktiskt ganska bra på det, att läsa stämningen i ett rum baserat på minerna omkring oss.
Hey, how you doing?
Däremot har vi ofta väldigt liten erfarenhet av att betrakta våra egna ansikten och våra uppriktiga reaktioner på olika grejer. Vår uppfattning om våra egna ansiktsuttryck kommer huvudsakligen från att känna hur våra ansiktsmuskler rör sig. Och den här bristen på visuell kännedom om våra egna ansikten gör att vi lätt får en snedvriden uppfattning om de visuella signaler som våra ansikten sänder ut. Till exempel har det visat sig att när människor får se en bild av sig själva och ombeds att försöka efterapa den här bilden, då kan de inte åstadkomma samma ansiktsuttryck utan en spegel. Den här bristen på kunskap om hur vi ser ut har sedan en djupgående effekt på hur vi tror att vi ser ut. När folk ombeds välja ett fotografi som de själva tycker att liknar dem mest från en serie fotografier där alla utom ett har ändrats digitalt, då tenderar folk att vara väldigt dåliga på att peka ut det riktiga obehandlade fotografiet. Det som är särskilt intressant här är att människor systematiskt tycks välja bilder där de har photoshoppats till att se bättre ut. Ett slags önsketänkande förstås. Vi vill till och med omedvetet se mera attraktiva ut, också om det är en fantasi mer eller mindre.
How are you doing?
Vi har med andra ord blivit lite som levande Dorian Grays porträtt av oss själva. Visst kan ni ju er Oscar Wilde. Vår fysiska uppenbarelse åldras och förvrängs, medan bilden av oss själva inuti vårt huvud hålls evigt ung och attraktiv. Det här, menar alltså neurovetaren James Kilner, kan delvis förklara vår besatthet av selfies. För första gången i historien kan vi ta oändligt med bilder av oss själva, tills vi lyckas producera en bild som ens närmar sig vår egen uppfattning om hur vi ser ut.
He's almost too good looking.
International male supermodel.
The style and the hair.
Men annat var det förr, hörni. Med dagens teknik kan ju vem som helst ta en selfie på sekunden, medan folk i den förmoderna tiden behövde månader eller år för att få ett porträtt gjort av en målare då, eller skulptör. Och faktum är ju att självrepresentation alltid har varit ungefär lika viktigt för folk, men tillgången till den har förändrats dramatiskt, åtminstone för allmogen. En furste i Venedig till exempel på 1500-talet kunde låta måla porträtt av sig själv på löpande band och gjorde det också ofta. Allmogen däremot fick vänta tills kameran uppfanns, och också då var självporträtt länge någonting dyrt och exklusivt som krävde den bästa söndagskostymen och anlitandet av en studiofotograf med kulisser och dekor i ny klassisk stil. Och ju längre bakåt vi backar med tidsmaskinen, desto mer förknippat med status, rikedom och makt blir självporträttet. Att äga ett porträtt av sig själv, en selfie, var en lyx som främst var förbehållen adeln, kungligheter och förmögna borgare förr i tiden, eftersom porträttmålning var dyrt och tidskrävande. Samtidigt kan vi ju vara glada för att furstarna var så förtjusta i sina selfies, för en stor del av till exempel renässansens mästare skulle aldrig annars ha fått en chans att förverkliga sina visioner. Porträtt av högt uppsatta personer utgjorde nämligen ofta brödfödan för konstnärer, också för dem som senare blev berömda för sin mer konstnärligt experimentella eller banbrytande konst. I många fall var porträttmåleri ett slags 9-5 jobb för målarna, som finansierade konstnärens mera personliga och innovativa verk. Blivande legender som Leonardo da Vinci och Rafael målade porträtt för adeln och mecenaterna om dagarna för att, inom citat, betala räkningarna, liksom. Samtidigt som de använde sin egen tid till mer experimentella verk inom anatomi, arkitektur och religiös konst. Också Rembrandt betalade räkningarna, så att säga, tidigt i sin karriär genom att måla rutinmässiga porträtt av rika Amsterdambor, medan han filade på sina djupa psykologiska självporträtt. Selfies, inom citat, blev ju lite av Rembrandts varumärke. Fast, okej, samtidigt har ju nog många av hans beställda porträtt, hans 9-5 arbeten, också blivit odödliga klassiker. Också senare impressionister i stil med Monet och Van Gogh målade porträtt, men de målade ofta sina kompisar eller sig själva snarare än beställda verk för pengar. Van Gogh, som var, ja, hur ska vi säga, dålig på att handskas med sina finanser, målade självporträtt väldigt ofta, huvudsakligen för att modeller kostade pengar. Så på det hela taget var alltså målandet av, inom citat, selfies åt rika och mäktiga en brödföda för renässansens och också senare mästare. Men de använde samtidigt genren till att utveckla sin teknik, ibland till och med att tänja på gränserna för vad porträttkonsten kunde vara. När vi snackar om porträtt handlar det för övrigt inte bara om de här stora sakerna som hänger ovanför öppna spisen hos arvtagarna nu för tiden. Miniatyrporträtt som kunde bäras i medaljonger eller fickor blev också populära från 1600-talet och framåt. De var en sorts föregångare till dagens plånboksbilder och sociala medias profilbilder. Om vi fortsätter backa med tidsmaskinen till medeltiden ser vi att individuella porträtt är mera ovanliga. De flesta avbildningar från den här tiden var religiösa eller symboliska. Ville du ha din nuna förevigad under medeltiden, då skedde det ofta i en större kontext. Till exempel om du donerade pengar till en kyrkomålning, då kunde någon av apostlarna till exempel bli försedd med dina ansiktsdrag. En sak med medeltiden som alltid har förbryllat mig personligen är det här med varför medeltidens konst ofta är så otroligt klumpig och rent av naivistisk. Undantag finns ju naturligtvis, men människor målades lite hipp som happ under medeltiden och perspektiv var ju ännu någonting helt okänt. Jag menar, ett helt kompetent porträttmåleri i en realistisk stil fanns redan under antiken, särskilt i romersk och egyptisk konst. Också om antikens konst saknade vissa tekniska innovationer från renässansen, som centralperspektiv och oljemålningens mjukare skuggning och så vidare, var vissa verk ändå förvånansvärt nära renässansmästarna när det gäller realism och individualitet. Redan under antiken alltså. Och vi kan hitta exempel på den här sortens utveckling som går baklänges nästan hur långt tillbaka som helst i tiden. Det finns massvis till exempel med 10 000-tals år gamla grottmålningar med utsökt detaljerade djurmålningar där du nästan kan se musklerna röra sig under pälsen medan uroxen galopperar över tundran. Så varför tycks medeltidens målare ha tappat bollen totalt? Vad var det som hände? Nå, grejen är ju alltså att konstens främsta uppgift under medeltiden var att förmedla religiösa eller symboliska budskap snarare än att avbilda verkligheten exakt. Naturalism och perspektiv var inte prioriterat, inte heller i porträtt. Konstnärernas jobb var att framhäva det andliga och hierarkiska. Det är därför vi ofta ser viktiga personer som Kristus och diverse kungar avbildade större än andra under medeltiden, oavsett deras faktiska fysiska storlek. Den anatomiska kunskapen var också mycket begränsad under medeltiden, inte minst när det gällde människokroppen. Direkt studium av den mänskliga kroppen var sällsynt under den här tiden, delvis på grund av kyrkans restriktioner kring sånt som dissekering. Något som inte minst Leonardo da Vinci bröt mot så mycket han hann. Leonardo, han smög ofta runt på bårhus och sjukhus och studerade lik för att bli bättre på anatomi. Något som minsann inte uppmuntrades på den tiden. Leonardo ska alltså själv ha dissekerat ett 30-tal lik under sin karriär. I ett nötskal kan man alltså säga om medeltiden att till skillnad från renässansen, där konstnärer började ses som genier med hög social status, betraktades de under medeltiden ofta mer som simpla hantverkare. Många arbetade helt anonymt och anspråkslöst i klosterverkstäder utan desto mer individualism eller innovation. Och beträffande djur, till skillnad från stenålderns grottkonstnärer såg medeltida konstnärer sällan exotiska djur i verkligheten. Därför gav de ofta djuren märkliga proportioner och mänskliga drag. Eller till exempel målade lejon som ser ut som sura katter. Men grottkonsten uppvisar alltså slående talangfulla prov på djurmålningar. Lascaux-grottan i Frankrike med sina 17 000 år gamla djurstudier kallas ofta förhistoriens Sixtinska kapell. Och inte utan orsak. Chauvet-grottan, likaså i Frankrike, är ett av de äldsta paleolitiska, inom citat, konstgallerierna med upp till 32 000 år gamla detaljerade bilder av lejon, noshörningar och mammutar och mycket mer. De här istida konstnärerna ger prov på en superavancerad konstnärlig teknik med imponerande skuggning och känsla av rörelse och liv. Däremot, en sak som så gott som samtliga av de hittills upptäckta grottkonstnärerna tycks sky som pesten, som anknyter till det här avsnittets tema, är porträtt av människor. Om det sen är självporträtt eller någon annan sort. Könsdelar finns det desto mer av på grottväggarna, men inga ansikten. Vad beror det på? Nå, den mest sannolika förklaringen är väl att grottmålningarna hade rituell eller magisk betydelse snarare än att vara dekorativa. Många forskare utgår från att djuren i grottmålningarna avbildades för att ge jaktlycka eller för att representera andliga makter. Den tidens altartavlor liksom. Men ändå, jag kan inte släppa det här. Varför inga människor? Nå, det är ju förstås omöjligt att säga någonting definitivt om saken när konstnärerna är döda sedan tiotals tusen år. Men avbildning av människor kan helt enkelt ha varit tabu. Farligt rent av. Bilderna kan ju få liv, vem vet. Eller någonting. Din själ kan fastna i grottväggen. Motsvarande föreställningar om foton har levt kvar in i vår tid på olika håll i världen. Men om istidens grottkonstnärer undvek ansikten som motiv så målade de desto mer händer. Eller det vill säga de gjorde handavtryck på grottväggarna. Som i Cueva de las Manos i Argentina och flera europeiska grottor. Cosquet-grottan i Frankrike är till exempel vida berömd för sina handstensiler. Och handavtrycket, det kan ha varit en sorts selfie på den tiden. Ett sätt att lämna sin signatur, markera sin närvaro liksom, utan att avbilda själva ansiktet. Det finns också intressanta teorier om att handavtrycken i grottkonsten kan ha haft en kommunikativ funktion. Kanske till och med en form av primitiv kod eller en föregångare till skriftspråk rent av. Vissa mönster av handavtryck på de här grottväggarna, till exempel kombinationer av färger, placeringar och antal fingrar, kan ha haft en specifik betydelse. Några avtryck har alltså medvetet saknade fingrar, vilket har tolkats som en form av kod eller varning eller symbol för någonting. Eller ett språk. Men ännu apropå ansikten. När och var avbildades det första ansiktet som föreställde en specifik människoindivid? Den första avbildningen av en mänsklig figur är eventuellt en liten figurin av mammut elfenben kallad Venus från Håle Fäls från cirka 40 000 före vår tideräkning. Men den är väl snarare en allmän fruktbarhetssymbol, tror man, snarare än ett porträtt av en individuell människa. Däremot finns det en snidad bild i mammut elfenben föreställande en kvinnas huvud från omkring 24 000 före vår tideräkning. Föremålet i fråga hittades i Dolny Vestonice i Tjeckien och det föreställer en kvinna med håret knutet ovanpå huvudet med en lugg över pannan. Och forskarna tror alltså att det här kan vara den äldsta avbildningen av en individuell person som på riktigt har levt någon gång. Hon har till och med distinkta smilgropar. Och det är ju en spännande tanke det här. Vem var hon då i så fall om hon har existerat? Vad kallades hon? Hurdant var hennes liv under istiden i Europa? Ja, no, det är nu väl upp till var och en att föreställa sig sånt här, antar jag. Det äldsta regelrätta selfie-fotografiet är hur som helst en så kallad daguerreotypi från år 1839, taget av och föreställande den amerikanske fotografen Robert Cornelius. Och det är en riktigt cool bild faktiskt. Det kunde funka som hans profilbild. Och det var den ju kanske. På sitt sätt. På sin tid. Det var allt vi har tid för den här veckan, hörni. Nästa vecka håller Kvanthopp sportlovsledigt, så då blir det en utvald godbit ur vårt arkiv. Men vi hörs igen med nytt innehåll lördagen efter det. Och Kvanthopps katalog finns ju alltid på Yle Arenan. Ha det gott, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!